Det här är P1 Kultur. Jag heter Lisa Bergström och vi börjar med en ny bok om en gammal bekantskap, Kulturtanten. Hon är grå eller rödhårig, har ofta pars. Hon har randiga kläder och kattformade glasögon. Och pågår ett kulturevent så sitter hon längst fram med ett anteckningsblock och räcker upp handen. Nyfiken, driven och den som ser till att Sverige har ett kulturliv att tala om. Eller är hon en jobbig typ med vassa armbågar som gör att publiken blir allt för homogen? Kulturtanten är både älskad och förlöjligad. Hej Lisa Boda.
Hej.
Frilansjournalist och författare. De kallar oss kulturtanter, heter din debut. Och du skriver i inlagan av boken att du gör den här boken för att du vill veta allt om kulturtanten. Varför vill du veta allt om kulturtanten?
Ja, men som du säger, hon sitter ju där, vi ser henne, hon är omkring oss. Vi är hon också. Men man vet inte så mycket om henne egentligen. Och jag har ju jobbat som kulturjournalist i 20 år och pratat med ungefär alla inom kulturen. Både makthavare, kulturskapare och så vidare. Men nu var det liksom dags att någon vände blicken mot publiken och läsarna och de som ju är ett så otroligt viktigt fundament.
Men varför var det dags nu?
Det har varit dags länge, så det är ju redan för sent. Men jag tror också när man har varit som jag i den andra änden så länge och sett så många som vill uttrycka sig. Och jag är också folkhögskollärare, så det är dels folk som redan är verksamma i kulturen, men också de som vill in och som vill, de har så mycket att berätta och så mycket de vill skapa. Och då har jag bara mer och mer känt en gnagande oro för vem ska liksom ta till sig av allt det här. Och inte bara gå på saker utan verkligen ta in det, marinera det, sprida det vidare och sådär. Och det är ju kulturtanterna, både liksom statistiskt och i själen.
Mm. Jag var på Norrköpings konstmuseum i onsdags och såg Sara Vide Erikssons stora utställning där. Och det var nog hon jag såg då, alltså kulturtanten. Det var två stora sällskap med rullatorer som diskuterade och analyserade konsten. Det här tilltalar inte mig alls, sa någon. Och någon annan tyckte att det var helt fantastiskt. Och en tredje hade sin man på högtalartelefon som ville fråga vad han skulle äta för mat. Var det här kulturtanten jag mötte?
Ja. Definitivt. Och det är också fint att du lyfter det här med det analytiska och med olika åsikter. För en av liksom föreställningarna jag mött ibland är att det är liksom bara en skockfår som har någon bild av att kultur är fint och det ska man gå på. Men att de inte har någon egen analys. Och inget kunde vara mer fel. Alltså självklart finns det ju olika individer inom den här gruppen. Men det är, precis som du säger, en grupp som gillar att diskutera, ta in, analysera, koppla saker till varandra. Mm. Och som också behöver liksom serva mannen som vill ha mat eller släpa med någon som inte vill. Så att de har mycket på sitt bord. Det får man ändå säga.
Men du intervjuar vitt och brett om kulturtanten i din bok. Du är i modevärlden, du träffar Gudrun Sjödén. Du är i kultursalongerna, de finare. Och sen är du också på ett stickcafé i Småland. Vilken är din beskrivning av kulturtanten?
Alltså för mig, apropå vitt och brett, så var det ju väldigt viktigt att lämna storstaden, lämna institutionerna och åka ut på landsbygden. För även om kulturtanten är avgörande för kulturen i hela landet, så är det framför allt på landsbygden som hon är den som får att finnas, att det finns kultur överhuvudtaget.
Hur då?
För hon är ju också arrangör. För det är en sak att ta in och gå på saker, men sen behöver det också finnas saker att gå på. Och där kavlar kulturtanten ofta upp armarna och ser till att det finns saker. Till exempel i den här småländska byn Berg som jag besöker flera gånger, så är det en kvinna, Birgitta Hansson, som har en lada utanför sitt hus som hon har gjort i ordning med hjälp av sin man. Och där det nu finns kammarmusikfestival, popfestival, operafestival, ett barnboksantikvariat. Och det här är ju liksom ett exempel, och det finns sådana lador och sådana kvinnor över hela landet. Och det är någonting också som Myndigheten för kulturanalys har uppmärksammat, att försvinner de här tanterna. För det är inte generationsskiftet går inte så som man skulle hoppas. Då försvinner också kulturen med dem. Så att även om alltså det är mycket som har varit väldigt roligt och stimulerande att skriva om, men det finns också mycket mörka understråk i den här boken utifrån att man inte bara kan förlita sig på att de fortsätter att göra det här.
Finns det något som har överraskat dig i arbetet med boken när du har mött de här engagerade kulturtanterna runt om i Sverige?
Jo, men de är överraskande på många sätt. Men en sak som har överraskat mig, och det kanske säger något om min okunskap, men det är att de är äldre än vad jag trodde. Det finns ju som sagt mycket fördomar och föreställningar om kulturtanten, och en är en sån här liksom vaghet kring så här, ja, men 50 plus. Ordet tant är ju liksom inte definierat, så, men det jag märkte när jag började intervjua kvinnor, och då har jag verkligen frågat runt vem gör mest för kulturen i eran by, då är de här kvinnorna betydligt äldre. De är 70, 80, ibland 90 år, och de är så aktiva och ja, men vid god hälsa, och jag upplever att bara bortom kulturen och i kulturen, de håller ju helt på att omdefiniera vad det innebär att vara en äldre kvinna i Sverige idag. Och det tror jag att folk inte riktigt har koll på.
Mm. Men när du sa mörka stråk, vad tänker du på då som finns?
Ja, men delvis så är det ju liksom bilden av kulturtanten i mörka hörn på internet, men även i ganska vanliga kommentarsfält så kan man hitta liksom riktigt fula kommentarer och ja, men hat rent ut sagt om kulturtanten. Och det är sorgligt, men också bland producenter, kulturproducenter, alltså att man är inte nöjd med den publik man har. För kulturtanterna är ju fundamentet i salongerna som du var inne på. Och det är en känsla av, ja men ibland, ja, jag vet inte om jag vill sprida vidare fula saker som sägs i Sveriges Radio. Men däremot kan man ju bara ta det på ett sätt oskyldiga ordet bara. Det är bara kulturtanter, det återkommer mycket.
Det är bara kulturtanter här.
Mm.
Ja, de räknas inte.
Nej, och lite, ja, men också lite så här, skjut på dem med hagelbössa, de kommer ändå.
Åh, herregud. Ja. Ja. Du börjar din bok med att hänvisa till kulturtanternas original gangster, författaren och debattören Ulrika Knutsson. Och vår reporter Max Colliander, han ringde upp henne, komikern Ösnöjen, Johan Hilton som är kulturchef på Göteborgsposten, och författaren Lena Andersson för att höra hur de definierar begreppet kulturtant.
Vad skulle du säga att en kulturtant är?
Det är en människa som inte är rädd för kultur och konst och som vågar visa att konsten verkligen betyder något för henne personligen. Kulturtanten bär upp konsten.
En kulturtant är oerhört intelligent, medveten om det politiska och kulturella läget i vårt land och också väldigt modig och står upp för sig.
Om man får utgå ifrån fördomsprofilen lite grann så tror jag att det är en kvinna som har passerat, vad ska man säga, alltså gått in i medelåldern som nu kan kasta sig in i den stora passionen här i livet, nämligen sitt kulturintresse. Kulturtanten hittar vi på alla stora institutioner, vi hittar dem på teatern, vi hittar dem på museerna, vi hittar dem på konserterna och inte minst så hittar vi dem på i lunchteatersammanhang.
Hon är den som sitter på biblioteken och lyssnar, som oförtröttligt läser nya böcker även om hon inte gillar dem. Och uppfattar henne som fördomsfri, icke-dömmande, snarare nyfiken och öppen än ute efter att hitta fel. Så skulle jag karakterisera denna ovärderliga kraft i Sverige.
Vad är det bästa respektive det sämsta med kulturtanten?
Det bästa är att hon verkligen är intresserad och därför kan peppa sin omgivning och bli det också. Män, barn och barnbarn. Och att hon till skillnad från så många andra nu för tiden faktiskt kan läsa. Det sämsta ligger inte hos henne utan i den föraktfulla blicken mot hennes kön och ålder. Och det får man väl stå ut med. Men den där föraktet smyger sig in på kulturinstitutionerna, då är det farligt. Kom ihåg att hon utgör publiken och hon förtjänar inget förakt. Hon borde ha medalj.
kulturdamer kanske man skulle snarare säga. Det är ett lite mer respektfullt ord där kunde man hitta på, tycker jag. Det bästa är att hon inte är doserande, att hon är nyfiken och öppen för att lyssna på andra och inte bara tänker på sig själv, utan att hon gör så att det finns någon som tar emot den kultur som skapas. För att vi måste trots allt ha, det spelar ingen roll hur mycket fin kulturpolitik vi har om det inte är någon som är intresserad av det vi gör. Och kulturdamen är ju intresserad av den kultur som skapas och går kanske på lite nästan för mycket. Ibland kanske hon blir nästan lite okritisk och tycker att det är glad att överhuvudtaget finns någonting att ta till sig. Om jag ska hitta något då som skulle vara, men jag vill inte säga att det är negativt heller, för hon är kanske ibland lite för positiv eller accepterande av allt som görs, för att hon är glad att det finns. Men samtidigt är det ju rätt jobbigt med de som ska vara kritiska för sakens skull också, så att det är inte så negativt det heller.
Utan kulturtanten så överlever inte kulturen i Stockholm eller Göteborg eller Malmö, eller resten av landet i och för sig. Utan kulturtanten så blir det kulturnatta, alltså det blir helt mörkt. Nej, de är fantastiska, jag älskar dem.
Det sämsta är väl att det finns en sorts sexistisk föreställning, liksom, alltså behäftar vi själva begreppet. Kulturtant används ofta lite grann i nedvärderande syfte, lite oförarglig, lyssnande typ. Men i själva verket så är ju kulturtanten det som bär upp stora delar av både kultursamtalet men också, vad ska man säga, den kulturella offentligheten. Utan kulturtanten så skulle inte teatern har någon att spela för, museerna skulle inte ha någon att arrangera utställningar för, författare liksom, och internationella författare skulle inte ha någon att utgjuta sig inför. Så jag skulle säga att kulturtanten är en av de absolut viktigaste kuggarna i kulturen.
Med det sagt då till sist, Johan Hilton, är du en kulturtant?
Absolut, ut i fingerspetsarna, en stolt sådan.
Jag går inte på tillräckligt mycket evenemang för att kvala in, tror jag.
Om jag istället hade frågat om du är en kulturdam, hade svaret varit annorlunda?
Nej.
Ja, jag vill bli det i alla fall. Ju äldre jag blir, desto mer vill jag bli kulturtant.
Ja, det är klart jag är. Men jag är inte lika flitig som hon är. Jag läser inte lika mycket. Jag går inte på teatern lika ofta. Och får väl ursäkta mig med att jag måste sitta hemma och skriva föredrag så att hon kan komma och lyssna. Och hon är otroligt välkommen. Det är det som gör det värt att jobba.
Jag vet ju att du är medveten om att du är med i Lisa Bodas bok. Vill du säga någonting om det faktum att du förekommer i De kallar oss kulturtanter?
Hon intervjuade mig en gång för många år sedan, för jag hade nog pratat om kulturtanter för 20 år sedan. I långa, sjaviga, svarta kjolar och ett stort silversmycke, så jag hade ju attributen för en kulturtant redan för 20 år sedan. Jag kanske kom på dem.
P1 Kulturs Max Colliander hade pratat med Ulrika Knutsson, Özz Nujen, Johan Hilton och Lena Andersson. Ja, Lisa Boda, var det Ulrika Knutsson som var stilbildande för den svenska kulturtanten, eller tar hon på sig en lite för stor kaftan här?
Det är det jag gillar med kulturtanten också. Jag tycker hon ska få ha en för stor kaftan på sig och vara stolt över den hon är. Och Ulrika Knutsson var ju viktig för mitt kulturtants uppvaknande. Sen i boken så går jag ju långt tillbaka i historien över kvinnor som har spritt kultur, allt ifrån kulturvärdinnor i Frankrike till andra personer historiskt. Så hon var kanske inte allra först, men en viktig bärare, absolut. Och det var ju liksom music to my ears att höra de här personerna prata om kulturtanten och alla hennes förtjänster. För att jag tror de flesta som är, alltså även om vi har pratat om fördomar och hat, men de flesta som rör sig inom kultursfären förstår ju också vikten av de här personerna och av att det kommer nya kulturtanter.
Modig, sa Özz Nujen här. Mm. Vad kan ligga i det? Att man ska vara modig, att en kulturtant är modig.
Ja, men lite som kanske Ulrika Knutsson eller flera sa här, att blicken inte alltid är så vänlig på dem. Och då behöver man vara modig för att stå emot det och göra vad man vill. Och där kanske också det, alltså det finns ju unga kulturtanter också ska vi säga, men ibland med ålderns rätt så är det många kvinnor som inte längre orkar bry sig så mycket om vad andra tycker. Och de vågar ta plats också med sina kläder. För det är också något som framkommer i boken när jag tittar på forskning, att det här med att kvinnor är färgstarka och syns och har på sig alla de här attributen, det är ju på ett sätt för att vara fin, men det beror också på att man blir osynlig. Alltså bokstavligt, folk går in i äldre kvinnor för att de blir osynliga i det offentliga rummet, och har man då en knallrosa blus så är det lite svårare att bli, ja men då syns man lite bättre helt enkelt.
Men varför har vi hört då ordet kulturtant som ett skällsord? Vad är faran? Vad är faran med kulturtanten?
Om jag det visste. Ja, nej, ja, men
håller du med om att du har hört det som ett, det hörts
ja,
som ett
ja,
skällsord?
Absolut. Mm. Och jag tänker också, Lena Andersson säger, kan hon inte heta kulturdam? Men jag gillar lite den här tanken på att tant inte behöver vara ett skällsord eller ett tråkigt ord. Det beror på vad man fyller det med. Men det finns väl också tyvärr något som provocerar med en liksom en lyssnande, iakttagande grupp också som jag vet inte varför. Jag är lite själv svårt att förstå varför man blir så provocerad. Men kanske också det här som någon är inne på, det här lite missionerande draget. Att har man blivit frälst av kulturen så vill man gärna dela med sig av det. Och det tror jag att vissa stör sig på.
Det kanske är jobbigt.
Ja, men jag tänker också bara lite med mina barn och sådär. Om jag tipsar om något så kanske inte det känns wow. Men om de har hört talas om det någon gång och gått över den här tröskeln in till den liksom, kulturen som ibland kan kännas lite svår att ta sig an. Och så kommer det från något annat håll, då hoppas jag att det tar spinn på ett annat sätt.
Men kan det finnas en ekonomisk risk liksom för teatrar att erkänna att publiken till stor del är homogen? Alltså i din bok så refererar du till Åsa Bäckman som i en krönika 2012 skriver om det lite, att hon ska sluta kalla sig kulturtant för att det kanske kan finnas att någon sorts ekonomisk risk i det, att man inte vill finansiera.
Ja, det är liksom lite listigt av henne att hon är en kulturtantsvurmare av rang, men att om man inte pratar om att det är kulturtanterna som går så har man möjlighet att få mer pengar och sådär, för att det känns mer relevant om det är andra som går. Och sen så är det ju också, det ingår ju i också institutionernas uppdrag att nå en bred grupp, så att det är ju inte så konstigt, och det är inte heller något jag säger att man inte ska göra. Men man kan ju samtidigt värna den publik man har och visa att den är viktig.
Men kan du känna igen bromsen här att man från kulturvärlden inte riktigt fullt ut vill omhulda kulturtanten? Alltså hon är som liksom en groupie på första raden.
Ja, det var ju det här lite fula citatet jag sa innan, att man tänker att hon kommer ju ändå. Vi kan inte få bort henne liksom. Men det är liksom, det är två saker där också, för det finns också som sagt väldigt många som förstår hennes värde. Och det här missionerande draget tycker jag inte man ska vara för kritisk emot, för att det är också det här med att sprida kultur vidare. Det är någonting annat än att man tar till den för sig själv och för sitt eget nöje och förkovran och bildning. Men att faktiskt också bjuda in andra att visa upp vad det finns för kultur i Sverige för barn, barnbarn, nya svenskar. Det är extremt viktigt. Och jag måste bara säga, du frågade innan, så här, vad har överraskat dig? Ja, det finns en till sak, eller flera, men en viktig bit forskning som inte är särskilt spridd är att, ja men du vet att när man pratar om utbildning så är det ju de barn vars föräldrar har hög utbildning som ofta själv skaffar sig hög utbildning. Och på samma sätt har man pratat om att om föräldrarna går mycket på kultur så kommer barnen också vänja sig vid det, gå på det, sprida det vidare. Men några forskare i Norge har tittat närmare på det här och skilt på mamman och pappan. Mm. Och då kommit fram till att pappans kulturintresse gentemot hur kulturaktiva barnen blir, det är helt
insignifikant, vill
jag
säga. Kanske.
Tack,
gissa det.
Ja. Rent statistiskt. Mm. Utan det är bara mammans kulturintressen som spelar någon roll för att barnet ska ta del av kultur.
Och det gäller ju inte fotboll.
Nej. Mm. Men det förvånade mig lite, för där tänkte jag att vi hade kommit lite längre när det gällde jämställdheten. Men så det vilar på mammorna att sprida kulturen. Och, ja, och det är tyvärr också ofta flickorna som sen tar del av det. Så att där har vi ju mycket att jobba med.
Lisa Boda, om du skulle kröna Sveriges mesta kulturtant, vem skulle få den utmärkelsen?
Ja, men då skulle jag nog vilja ta alla de här kulturtanterna jag skriver om och de som finns mellan raderna, hela det här kollektivet, snarare än en person. Och så skulle jag liksom gjuta ner dem till en jättemaffig staty gjord av diamant och ställa mitt i staden, mitt i skogen, och så får de stå där och glittra i all sin prakt.